Välkomna till Azure Online-seminarium med mig, Dag König, evangelist, teknisk evangelist från Microsoft. Och idag har jag med mig Magnus och Allan och vi ska prata lite om kanske en annan del i Azure. Det här heter ju Azure Online-seminarium och då tänker man ju på virtuella maskiner, man tänker på websites, man tänker på allt möjligt. Men man kanske inte alltid tänker så mycket på att det finns något som heter Visual Studio Online och utvecklar tjänster för att göra de här tjänsterna som sen ska köra i Azure. Och för att få lite inblick i det och få ett fall, ett kundcase där folk de har använt det, så har jag bjudit in då Magnus Timner och Allan Varko att prata om deras projekt. Så välkomna hit Allan och Magnus.
Tack så jättemycket. Allan Varko heter jag. Ja.
Tack så mycket. Magnus här också.
Ja. Så ska ni berätta lite om ert case?
Ja, jag switchar bild här och går igenom en liten kort agenda vad vi tänkte prata om. Vi tänkte börja med att presentera vad Sinteros och vad Solidify är för någonting innan vi går in på själva caset då. Och jag jobbar på ett företag som heter Solidify och vi är partners till Microsoft inom området Application Lifecycle Management. Och det är där utvecklingsprodukterna då ingår då. Vi hjälper företag och organisationer att bli effektivare med på mjukvaruutveckling. Och det innefattar ju bland annat Microsoft Team Foundation Server som är den produkt vi använder för att lagra källkod och versionshantera den. Vi jobbar också med ärendehantering, bygga och automatisering och sådana saker. Och vårt mål är att hjälpa våra kunder att bli effektivare på mjukvaruutveckling då med Microsoft plattform i ryggen. Allan, vill du säga några ord om Sinteros?
Ja, det kan jag göra. Kort så är Sinteros, vi är också Microsoft-partner, men inom CRM. Vi jobbar med produkten Microsoft Dynamics CRM i första hand. Och där är vi idag ungefär 70 konsulter i Sverige som jobbar med den här produkten. Och CRM är en produkt som Microsoft väldigt hårt går ut och marknadsför som en online first och en mobile first produkt. Det är en stor del av vårt intresse till att jobba med olika former av online lösningar. Inom CRM-världen så jobbar vi med anpassningar av CRM-produkten, verksamhetsutveckling kring produkten CRM och olika former av utvecklingsprojekt. Anpassningar av CRM innebär väldigt ofta kodutveckling men inom de ganska snäva ramar som produkten tillåter. Så det är en speciell form av utveckling.
Tack.
Ja, varför? Hur var det så att ni kom ihop er då? Eller inte kom ihop er, hur började ni samarbeta?
Vi, på Sinteros så är vi ju i första hand verksamhetskonsulter. Vi har en stor mängd personer som jobbar med olika former av verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling och kravställan på hur ett nytt system ska införas hos en kund. Sen har vi en grupp utvecklare som då jobbar med olika former av utvecklingsprojekt i anslutning till den här verksamhetsutvecklingen. Vi har dock inga egna konsulter som är specifikt kunniga inom området ALM. Och där har vi då använt Solidify för att hjälpa oss med dels i viss utsträckning processer, hur ska man jobba med ALM, men kanske framförallt med de praktiska frågorna kring hur använder vi Team Foundation Services på rätt sätt? Vi har gjort en health check på vårt TFS och så vidare. Och nu i sista tiden här då, den här flytten till Visual Studio Online.
Mm. Och som det står här på punkt 2, varför funderade ni Allan på att gå över till Visual Studio Online? Vad var faktorerna som drog er till den produkten?
Det finns ett antal olika faktorer. Jag ska försöka gå igenom dem allihopa. Men det börjar med att den del av Microsoft-portföljen som vi lever i, den här Dynamics CRM-delen, där är Microsofts linje väldigt, väldigt tydlig. Det är online first. Hela produktfamiljen lanseras alltid online. Sen efter ett tag så kommer on-prem-funktionalitet. Men man går online first och utvecklingen sker online. Hela all kommunikation och marknadshantering sker online. Det är ju naturligt för ett företag som oss som är helt inriktade på CRM som produkt att också gå online. Vi har sedan flera år använt Dynamics Online, vi använder Office 365 med SharePoint Online. Vi har Yammer som en del av vårt intranät, vilket är en fantastiskt bra onlineprodukt. Vi använder Microsoft Social Listener och så vidare. Vi använder själva alla stora Microsoft Online-produkter. Det vi hade kvar egentligen, det var vårt on-prem TFS. Det var den enda on-prem-lösningen som var verksamhetskritisk för oss. Så det var ur det perspektivet helt naturligt att flytta den också online. Samtidigt som det var en naturlig övergång så stod vi inför ett behov av att förnya de fåtal servrar vi hade kvar. Och det kändes inte som en rimlig investering att i ett relativt trångbott kontor inne i city börja bygga upp lite fler servrar. Så att helt naturligt så ville vi också av de praktiska anledningarna flytta online. Och sen är det i en konsekvens av den här online first inställningen som Microsoft har, så har man rampat upp utvecklingstakten fantastiskt högt från Microsofts sida. Det gör att våra behov av att följa Microsofts utveckling pendlar över året. Ibland har vi väldigt stort behov av att göra utvecklingsinsatser, ibland lite mindre. Och till följd av det så har vi börjat jobba med viss form av offshoring. Där har vi sett behovet av en flexiblare licensmodell. Ibland behöver vi ha fler folk som använder vår TFS och ibland färre. Så även licensmodellen har varit en helt avgörande fråga att flytta till Visual Studio Online.
Där kan jag väl tänka mig också att just genom att Visual Studio Online är på på internet, så är det också lättare att komma åt den över hela världen.
Det är lättare att komma åt det, framförallt så slipper man alla de här praktiska problemen med brandväggar eller VPN eller sådana saker. Vi kan ju lösa det med en egen TFS-installation, och det har vi ju gjort. Men det blir alltid mer hantering. Och vi har också börjat en ganska stor process av att flytta väldigt mycket av våra utvecklingsmiljöer till Azure. Så vi har vårt Azure AD kopplat till Office 365, kopplat ihop med Visual Studio Online. Vi får en väldigt tätt sammanhållen miljö där det faktiskt allting bara fungerar. Det kan ju låta lite klyschigt och säljigt, men det gör faktiskt det. Det funkar. Och det är vi väldigt nöjda med. Det funkar bra när det kommer in nya folk. Det funkar bra när man går ner lite grann i bemanning. Så att den variationen som hela online tillåter oss, det är väldigt positivt.
Var det någon form ändå av tveksamhet eller någonting ni kände att ni behövde forska lite för innan ni gjorde beslutet?
Ja, det var kostnadssidan. Vi ville säkra att vi faktiskt har kontroll över hur mycket det kommer kosta över tid. Det har inte varit helt solklart att alltid förstå hur man beräknar kostnaderna och vilken funktionalitet man får inom de olika paketen på Visual Studio Online. Och det kanske egentligen är lite mindre på Visual Studio Online kontra resten av Azure, men frågan har ändå funnits där. Vi har ganska noga utvärderat kostnaderna fram och tillbaka.
Magnus, hur är det? Hur kollar man upp kostnaderna på ett bra sätt för Visual Studio Online?
Ja, det finns ju en av flikarna kan man säga. När man går in på Visual Studio Online så kopplar man ju till användare. Och då kan man ju koppla till MSDN-användare, och de är ju gratis redan från början där, eftersom de har ett MSDN-abonnemang. Sen kan man koppla till andra roller. Du kan koppla till exempel en TFS-kall, det vill säga en Client Access License. Eller du kan koppla till Visual Studio Professional och sådana saker. Så jag kan hålla med Allan att det är inte helt lätt att se vad totalkostnaderna blir, men du administrerar dina kostnader på ett enda ställe i alla fall.
Mm. Okej, hur gick den här migreringen till?
För det första så gjorde vi en analys av de projekt som vi skulle migrera över, för det var inte självklart att alla projekt skulle med, för det här var ju ett gyllene tillfälle att städa upp lite grann i sin projektflora och se vad man verkligen behöver med, för mycket som ligger i TFS kan ju vara gamla saker som inte längre är aktuella. Så vi valde ut ett lite mindre pilotprojekt för att testa och migrera, och den produkt vi använde är en produkt som heter OpsHub, som Microsoft tror jag tagit fram tillsammans med företaget som levererar produkten. För lite problem med att migrera saker till eller mellan TFS överhuvudtaget, det är ju att man vill inte bara senaste versionen, utan man vill ju ha med sin historik. Och det är inte bara historik på källkoden som gäller, utan du vill ha kanske länkar mellan work items och incheckad kod. Så det är ganska mycket grejer som ska komma med där. Och i sin enklaste form, där kan man göra en så kallad tip migration, att man bara kör den senaste versionen av källkoden och plockar över de aktuella ärendena med hjälp av Excel då. Men vi ville ju inte göra det på det sättet, utan vi valde att migrera med historik då, för den är ju värdefull för de allra flesta och kunna se vad som har hänt tidigare då. Så vi kör det här verktyget OPSAB och den tillåter migrering från on-premises TFS till Visual Studio Online och inte tillbaka till en one-way migration då. Och sättet vi gjorde det på, det var ju att man måste ha samma källprojekt och målprojekt, det vill säga i on-premises TFS så väljer vi ut det projektet som vi ska migrera och det migrerar vi till ett annat projekt med samma namn i Visual Studio Online då. Värt att notera där är att för att det ska fungera så måste det ha samma processmall. I TFS så väljer man processmallar. Det finns ju out of the box då en Scrum-mall, en Agile-mall och en CMMI-mall. Och de här förändras ju över tiden. I TFS då så ligger ju i Visual Studio Online, det är ju fördelen med Visual Studio Online, där ligger ju alltid de senaste versionerna. Vi behöver inte bry oss om att uppgradera våra processmallar eller vår TFS. För det tar ju Microsoft hand om åt oss. Men när man skapar on-premises TFS-projekt så skapas ju de med den processman som gäller vid just det ögonblicket. Och några av projekten som vi hade på Centeros var av en äldre processmall. Och därför var vi tvungna först att uppgradera de här processmallarna för att hamna på samma nivå helt enkelt. Så att man ska kunna mappa den gamla work itemet mot den nya då. Så det var en liten utmaning.
Vi har lite svårt att höra vad det där verktyget hette. Kan du säga det lite tydligt?
Ja, förlåt. OPSHUB. O-P-S-H-U-B.
Ah, okej.
Okay. Mm. Den finns på Visual Studio Gallery och är en gratisprodukt.
Det här med historik, jag vet, kunde man få över all historik inklusive att liksom change-setten och work-item fick samma ID och allting och samma datum? Var det liksom så bra, eller hur?
Nej, det är bra men inte så bra. Changeset ID och WorkItem ID är ju unika per TFS-instans. Så när vi blåser över från on-premises TFS till Visual Studio Online så får vi nya Changeset ID och WorkItem ID. Fast changesetten kommer i samma ordning och ärenden som är länkade till ett changeset blir fortfarande länkade fast de får nya nummer. En annan sak som kan tyckas vara lite irriterande för en del, det är ju att datumet som changesetet får blir ju det datumet som det hamnar i Visual Studio Online. Men vi har ju i själva incheckningskommentaren, där hamnar originaldatum.
Ja, så det förs dit automatiskt.
Ja, och det tror jag inte någonting med verktyget egentligen, utan jag tror att det är så TFS är uppbyggt. Det går inte att fejka sig förbi incheckningsdatum, för det är, man ska kunna spåra exakt när saker och ting har gjorts.
Jag kan göra ett litet tillägg där. Utöver datum så är det ju det som kanske var mer viktigt för oss var vem är det som har gjort incheckningen, så att vi kan gå tillbaka till källan och förstå mer i detalj vad en viss incheckning bestod av. Och det förutsätter att alla användare som har checkat in någonting i on-prem TFSen finns i VSO, alltså Visual Studio Online, när migreringen körs. Så det fanns en administrativ apparat där att lägga upp en massa användare helt enkelt. Det behöver man komma ihåg. Sen den här frågan om datumen är inte superkritisk. Det fungerar. Nu kör vi det här i praktiken. Vi använder historiken dagligen. Det kan synas lite märkligt att man får migreringsdatumet som incheckningsdatum. Men i praktiken så funkar det. Det går att använda. Man går tillbaka och tittar på kommentarerna lite mer i detalj. Så att det är klart hanterbart.
Sen om ni hade lagt upp de här användarna och sånt, hur lång tid tog det sen att göra själva konverteringen av ett projekt? Nu är det ju svårt att säga för projektet är ju så olika stora, men kändes det som att det gick snabbt eller gick det väldigt långsamt? Eller?
Jag tycker det gick förhållandevis snabbt, men det projekt som gick snabbast gick vi kanske på en halvtimme och det som var störst tog ett par timmar. Men som sagt, det beror ju på hur mycket källkod och hur mycket ärenden har vi. Och i vissa fall valde vi bara migrera källkoden. Då går ju det lite fortare för att kunna slippa mappa ihop det med ärenden. Så det var inget så här, det är inte så att man säger, okej, har ni ett jättestort projekt med hur mycket kod som helst? Det är klart, det tar lång tid. Men de som vi körde här, ingen tog längre än 3-4 timmar någonting. Så det gäller ju när man kör det att välja in rätt tidpunkt då, så att utvecklarna, ja, inte behöva utan sin källkod allt för länge. Och därför valde vi att göra de lite mer kritiska projekten då på kvällstid. Då. Så att utvecklarna checkar in det sista när de går hem och sen när de kommer på morgonen då så kopplar de upp sig mot VSO. Då.
Så sammanfattningsvis då, för att göra migreringen först, gå upp så att ni har samma projektmall för projektet, det som ni går från till det ni går till, och att se till att ha alla användare redan i Visual Studio Online innan ni gör första eller börjar överföra.
Ja, för i själva migreringsverktyget där finns det en mappningsfunktion, så den identifierar de användare som den tycker är samma, och sen får man en lista med de som de inte kan identifiera. Och det kan ju vara antingen användare som inte finns kvar längre. Då valde vi att mappa dem till en anonymous user. De som inte är relevanta. Och sen var det någon enstaka användare som hade... Hans kontonamn var lite annorlunda. För där var vi tvungna att göra en manuell mappning också. Men det är ju, verktyget fungerar jättebra. Man ser ju klart och tydligt vad man behöver göra för någonting.
Finns det något annat? Jag menar, Team Foundation Server är ju stort om man inkluderar även SharePoint-delarna och sånt och dokument och sånt. Det finns den möjligheten också att föra över? Får man all data över eller är det viss data man får försöka? Allan?
Magnus ska få svara lite mer i detalj på den frågan. Men för att vi använder inte SharePoint-delen av TFS, utan de allra flesta projekten så använder vi i huvudsak källkodshantering, code review och de här mer traditionella bitarna. I flertalet projekt använder vi inte work items heller, utan vi använder Atlassian Jira för work item hantering. Det är ett Microsoft-seminarium, jag vet, men vi använder ändå Jira. Men Magnus får gärna kommentera det där när det gäller SharePoint. Det som jag kan tillägga är att det var ju för oss en väldigt stor fördel att vi redan låg på Office 365, att vi redan hade Azure igång, att vi hade synken på vårt AD mot Azure AD och alla de här praktiska bitarna fanns där. Det gjorde ju att vi kunde kickstarta det här mycket, mycket snabbare tror jag än om man hade behövt gå sätta upp all grundinfra först.
Men du anser, det är inte så att man behöver ha målmiljön Azure för att använda Visual Studio Online, det är bara att det finns en viss fördel med konton och sånt.
Ja, det var rent de praktiska aspekterna. Azure AD fanns där och Office 365 var uppe och snurrade. Mm.
Vi har fått en liten följdfråga på det här med storleken på projekten. En som lyssnar på det här kåret säger att han har ett av våra största projekt ligger på 1 GB och där har vi även binärer och resursfiler, typ bilder och sånt. Vad skulle ni tro det skulle ta mellan tummen och pekfingret?
Ja, 1 GB är inte mycket data. Jag kan inte riktigt säga exakt, men jag skulle... Ja, någon timme eller två max, bara grovgissningar och sådär. Det beror upp på linan upp och sådana saker. Och att det är bilder och att det är vissa saker binär, det spelar ingen roll. Den laddar upp i alla fall. Det är ju data som laddas upp så här.
Ja, det var en liten följdfråga här. Någon frågade om ni checkade in binärer. Det har ju ingenting med Visual Studio Online, men du kanske kan svara på den ändå, Magnus.
Jag kan göra det. Vi checkar in. I och med att vi utvecklar för Dynamics CRM så finns det en hel del specialobjekt som vi använder oss av. Vi checkar in ganska mycket binärer. En hel del så kallade CRM-solution-filer, vilket egentligen är zip-filer med en massa olika innehåll. Och det har vi incheckat. Och det är ganska stora datamängder. Jag vet inte exakt hur stora våra projekt är. Så vi jobbar definitivt med incheckning av binärer, ja.
Om vi ska gå tillbaka till det där med att allting konverteras, Magnus, det här om man kör i SharePoint och har de kopplingarna, finns det någonting där man kan konvertera?
Ja, det finns. Visual Studio Online har ju några begränsningar då. Det ena är ju, eller de som jag omedelbart ser ju, det är att Visual Studio Online har ju ingen direkt SharePoint-koppling. Man kan ju köra SharePoint Online om den är inte kopplad till Visual Studio Online. Så har man SharePoint-dokument som när man kör on-premises är kopplade till ett TFS-projekt, då förlorar man den kopplingen helt enkelt. Men jag tycker för de flesta av mina kunder som gör sådana här saker så är inte det något problem. Men det är en annan SharePoint-site där dokumenten ligger. Där man inte får upp dem i Team Explorer som man får för on-premises då, det är inte hela världen. Utan du lägger dina dokument i SharePoint Online istället. Den andra begränsningen är ju rapporterna. Kör man on-premises TFS så har vi SQL Reporting Services. Där det finns ett antal rapporter för att kunna följa progress i projektet då. De rapporterna finns inte heller i Visual Studio Online. Men däremot så finns det ett antal Ja, du kan göra rapporter utifrån queries istället och få upp dem i Visual Studio Online direkt. Och i den senaste versionen av TFS så kan man även göra rapporter som löper över tiden också, inte bara ögonblicksbilder då. Och sen finns det ju alla de här grejerna, det finns ju burndown och de här mera självklara rapporterna som man vill ha tillgång till. De finns inbyggda i Visual Studio Online redan från början. Så det är väl de två begränsningarna som jag ser då. Men som sagt, inga större problem, men det finns sätt att gå runt det.
Var det så migreringen gick till eller var det något mer steg efter ni hade fått upp projekten? Gjorde ni någon verifiering eller var ni tvungna att göra några liksom, ändringar av era verktyg som var kopplade mot Team Foundation Server? Var ni tvungna att tänka om där, Allan?
Nej, inte egentligen. Vi ställde kanske till det lite grann för oss själva i och med att vi fortfarande har kvar TFS on-prem. Vi migrerade ju en delmängd av alla våra projekt och vi kommer fortsätta migrera dem allt eftersom. Men en hel del av våra byggskript bygger på att det finns en TFS. Där har vi varit tvungna att göra lite handpåläggning. Att byggskripten då måste välja, går de mot online eller går de inte mot online. Men våra byggskript i sig behövde inte på något sätt modifieras därför att det var online. Utan det var, när man pekar ut online-servern så pekar man ut on-prem-servern, så det fungerar precis likadant. Det enda verifieringen vi gjorde egentligen, det var att vi gjorde fulla byggen av allting som var migrerat. Det var klockrent, det var inga konstigheter alls.
Får jag flika in en sak som vi råkade ut för under migreringen, det var ju att vissa av Sinteros äldre projekt var byggda med äldre mallar såklart då. Och under TFS livslängd så har vissa fält bytt namn. Det som vi råkade ut för att bug till exempel hette description i de tidigare versionerna och sen vart det istället steps to reproduce i senare versioner. Och det här gjorde att verktyget i sig inte klarade den mappningen. Utan vi var tvungna att i efterhand egentligen via Excel lägga in de här, flytta fältet från, flytta innehållet till bug description till bug steps to reproduce. Men det var den enda manuella hanteringen vi var tvungna att göra då. Mm.
Ni har en punkt ändå med vilka utmaningar hade vi? Har vi tagit upp dem eller har ni några andra spännande utmaningar?
Egentligen så ska jag måste ju säga att jag tycker att det har gått otroligt smärtfritt. Men det är ju också för att vi inte har gjort det här själva. Hade vi suttit som en användare, så att säga, en användare av TFS och Visual Studio Online och gjort den här migreringen, så tror jag att det hade varit, vi hade uppfattat det som utmanande. Nu har ju Solidify gjort det här åt oss. Vi har gått igenom vilka projekt vi vill ha, vi har gått igenom förutsättningarna. Vi skötte administrationen i form av att lägga upp användare och så vidare. Sen är det ju Solidify som har gjort jobbet. Så att ur vårt perspektiv så har det varit i princip utan utmaningar. Det har varit en extremt enkel process och den är vi nöjda med. Det enda vi egentligen behövde ta ställning till, det är tidpunkten. Vi har ju gjort flytten mitt under en sprint i princip och det är ju alltid lite jobbigt. Men sen kör man det på en kväll och så kommer man in dagen efter och talar om vad är nya URL:en till Visual Studio Online. I princip, då har det fungerat. Så vi har inte sett några större utmaningar. Magnus kanske kan komplettera.
Nej, det är ganska straightforward tycker jag.
Men nu ska jag vara lite fräck mot dig Magnus. Vad är de här sakerna som Allan skulle ha haft problem med som ni har erfarenhet av? Är det någonting man, om man nu inte har möjlighet att hyra in dig Magnus exempelvis, vad är det man ska vara försiktig? Vad finns fallgroparna?
Ja, det finns ju inga fallgropar, men det är att testa grejerna innan man kör skarpt. Det är inga problem att göra det flera gånger. Är man orolig och vill testa se hur det funkar, lägg upp ett projekt i Visual Studio Online som matchar namnet på det man har i on-prem och kör migreringsverktyget. Och sen utvärdera resultatet. Och är det så att det inte blir rätt så tar man bort projektet i Visual Studio Online och gör ett nytt försök. Och sen se till att göra det här i lugn och ro och så man kan verifiera att det verkligen ser bra ut. Just för att minimera nedtiden för utvecklarna då. Det tar det här för lång tid och det börjar strula utvecklarna i flera dagar blir utan sin kod, det blir inget bra, utan gör en testmigrering först och mät tiden, hur lång tid tar det här, just det för att kunna tajma in ett lämpligt tillfälle. Är det så att vi kan göra det en kväll när alla gått hem eller måste vi ägna en hel helg åt det här? Och så försök ta det i små bitar helt enkelt, ta inte allting på en gång utan ta ett projekt i taget. Börja med något mindre viktigt projekt och utvärdera processen helt enkelt. Det är erfarenhet med grejen. Man stöter på en del problem och man har ju alltid Google och Bing ska jag säga, när det är Microsoft. Det finns bra sökverk, men du kan söka i alla fall på nätet. Och de flesta problem som i alla fall jag råkar ut för är det andra människor som har råkat ut för tidigare. Och det finns bra lösningar. Men i slutändan är det erfarenhet som betyder allt, om det blir en smidig migrering eller inte då.
Vilka vidare steg har ni funderat på, Allan, här? Det ska bli intressant. Vad tänker ni där?
För det första så har vi ett antal projekt kvar att migrera upp, och det kommer vi ju göra nu när vi har kört det här en månad, tror jag det är ungefär, va? Har vi legat i produktion. Och då kommer vi definitivt avsluta det här och köra upp resten också. Det är ju ställt utom all tvivel. Sen har vi sedan, vad kan det vara, 6-9 månader ungefär, haft en process där vi flyttar alla våra utvecklingsmiljöer till Azure VMs. Och det har ju också varit en sån pågående process som nu börjar landa in, där vi har alla våra utvecklingsmiljöer i Azure. Och i samband med det så börjar vi sätta upp continuous integration mellan Visual Studio Online och ett antal Azure-webbar. Vilket är otroligt enkelt och väldigt lätt att administrera och få kontroll över. Så det är väl det närmaste vi gör nu, det är att sätta upp kopplingen mellan Azure Web och VSO. Nästa steg när det gäller VSO i sig, det är automatiska byggen och automatiska tester på de större projekten. Och där är vi inte riktigt igång än, men det är en process som vi verkligen ser fram emot att få jobba med. Och där är det sannolikt att vi även kommer använda Magnus och Company för det.
Det var intressant, Allan, för jag tänkte fråga dig, vad finns det för ny funktionalitet som du tänker dig titta på? Så det är tester och continuous integration primärt.
Ja, det är det. Framförallt det som är viktigast för oss, det är att få kontroll på testerna. Tester i Dynamics CRM-världen är ju rätt komplicerade, därför att vi har ett backend-system som allting måste valideras emot hela tiden. Och då försöker vi hitta olika sätt att jobba med det, med fakes och så vidare. Men att få den processen helt automatiserad i online är någonting som vi jobbar ganska mycket med för att hamna där då. Sen i och med att vi också jobbar med team på lite olika ställen så blir det lättare, tycker jag, i Visual Studio Online nu när vi har kontrollen på licenser, vi har kontrollen på, det är alltid öppet så att säga. Vi har ju tidigare varit tvungna att justera det med våra egna brandväggar och VPN och sådana saker. Så att den fördelen är ganska tydlig nu.
Magnus, är det någon mer funktionalitet som kan vara intressant när man vänder sig till Visual Studio Online, om man speciellt kommer från Team Foundation Server, som man kanske inte direkt är medveten om?
Nej, det är ju mer snarare att releasecykeln är mycket snabbare i Visual Studio Online då. Om premises TFS, där kommer det ju en ny version varannat år ungefär, och så brukar det komma 4 update på det. Och de innehåller ju både bugfixar och ny funktionalitet. Ska man däremot Visual Studio Online, då släpps det ny funktionalitet var tredje vecka då. Så Microsoft lever ju som ni lär där med en agil process. Det kommer ny funktionalitet precis hela tiden. Och det är ju grejer som är riktigt bra. Nu på sistone har det varit mycket fokus på agil planering och sånt där. Och nu vet jag att saker som kommer nu efter det blir mycket med byggen och release management att göra. Så det är ju nästan den viktigaste grejen. Förutom att det är lätt att komma åt om man slipper förvalta det själv, så är det att man får ny bra funktionalitet ofta. Det finns ju Microsoft User Voice där olika, man kan gå in och rösta på vad man tycker ska komma. Och Microsoft plockar ju faktiskt från den listan, och det som många vill ha kommer ju förr eller senare. Det tycker jag är en av styrkorna med VSO då.
När man jobbar med källkonstantering, det är väldigt, när man har jobbat ett par år och sånt, så har ju det här sin bransch, sin struktur på källkoden har ju liksom nästan sedimenterats. Man vågar ju inte röra den för att man har inte tid, och det funkar ju, men man kanske skulle vilja göra lite bättre. Min fråga är, när man gör en sån här ändå flytt som är lite att man rör om i grytan och funderar, finns det någonting där man skulle kunna förändra när man ändå håller på att göra den här flytten? Förstår ni frågan? Är det någonting som man ändå kan ta tid med att göra?
Jag tycker man ska se över sin branschstruktur. Men jag tycker nog man ska flytta över som det är innan man ser över den. För det var en liten grej som vi tänkte fel på när vi migrerade. På Citeros så valde vi att slå ihop branscher som låg i flera projekt. I ett enda projekt. Och sen migrerade vi över det. Och historiken som vi följer med är bara det som ligger i ett projekt i taget. Så de branscher som låg i gamla projekt, där fick vi inte med historiken från innan ihopslagningstillfället. Så jag tycker snarare att man ska absolut se över sin strategi över branscher i ett perfekt tillfälle. Men se till att flytta över grejerna till Visual Studio Online först och gör förändringarna där.
Så historiken finns med. Ja. Ja. Är det många som väljer att istället för att ha historiken ha kvar sin gamla TFS puttrande i ett hörn istället? Är det ett alternativ som är professionellt?
Ja, under en viss tid i alla fall skulle det fungera absolut. Det kanske inte riktigt professionellt. Jag skulle se till att ta med historiken om man ska göra det riktigt bra. Men vill man göra det enkelt för sig så kan man ju bara köra den senaste versionen och skjuta upp den i molnet och ha kvar den gamla under en tid. Historiken byggs ju upp ändå framöver i Visual Studio Online. Då. Men som sagt, får jag välja så tar jag hellre med historiken.
Med facit i hand och den insats som den här migreringen krävde så skulle jag aldrig ens överväga att inte ta med historiken. Det värde historiken tillför är ju vida mycket större än kostnaderna för det här migreringsprojektet.
När ni ändå gick över också, fanns det någon tanke på att byta själva källkodshanteraren från Team Foundation Servers egen till Git?
Ja, det fanns den tanken. Det
var och hur tänkte ni då?
Det är väl en snudd på religiös upplevelse beroende på vilken utvecklarbakgrund man har. Den frågan puttrade ju runt hos oss under hela vägen in till att vi faktiskt startade migreringen. Men som tur var, höll jag på att säga, jag då som ytterst ansvarig lyckades inte bli övertygad om att det ena var bättre än det andra, och då valde vi att ligga kvar på Team Foundation server.
Och under den här månaden så har ni märkt, ja, det har ju varit precis som vanligt helt enkelt.
Och det är väl egentligen den bästa sammanfattningen man kan säga. Det har varit precis som vanligt. Ingen utvecklare har noterat någon form av skillnad i vare sig handhavande eller i prestanda eller i några som helst aspekter. Något enskilt undantag med någon bugg kanske i TFS Online, men det är ytterdetaljer. Sammanfattningen är det har fungerat precis som vanligt. Man märkte ingen skillnad dagen efter migreringen var igång.
Det var ju en jättebra avslutning tycker jag. Avslutningsvis, Magnus, har du någon sammanfattning över just det här projektet? Också erfarenhet från andra tidigare projekt som du kan dela med dig och hur man använder Visual Studio, om det finns någonting att tillägga?
Nej, inte mycket. Det är ju bara att ska ni göra det här, se till att planera ordentligt. Diskutera igenom vad ni behöver få med er från ting. Gör upp en plan för själva migreringen. Gör det i små steg och testa allt ni gör. Och men i värsta fall går åt skogen så har man ju faktiskt det som ligger kvar i den gamla TFSen.
Vi har fått en avslutande fråga här som jag tror vi ska sluta på. Det är om det går att göra backupper till egna servrar. Om man på något sätt vill ha någon backup-lösning av källkoden. Eller av hela systemet antar jag.
Så vitt jag vet så går det inte att göra en egen backup ifrån Visual Studio Online till egna servrar. Om man ska ha traditionella SQL-backupper eller liknande. Vad man alltid kan göra såklart, det är ju med regelbundna intervaller göra en get latest ner på någon disk som man har någonstans och få backa på det sättet. Det kan jag tyckas vara lite primitivt, men det är ett sätt att gå förbi i alla fall. Mm.
Men då får man inte med work items och sånt, ärendehanteringen direkt.
Det finns en funktion vi har noterat och det är att man kan dra ner ett helt projekt som en packad zip-fil som finns i Visual Studio Online, och den använder vi ibland.
Mm. Tack så hemskt mycket Allan Warkow från Sinteros. Och
jag ska fråga. Koppla AD till Azure, vad kostar det något? Hur går man tillväga? Vilka avtal krävs och vad vänder man sig? Det är något som ni alla hade gjort redan innan jag kom in i bilden.
Ja, det hade vi gjort. Jag tänker inte svara på kostnadsfrågorna för de har ingen som helst uppfattning om. Och det var samma sak där. Vi använde faktiskt en konsult för att hjälpa oss med det. Jag vet inte exakt hur det gick till. Däremot så är det ju något som fungerar, som bara fungerar för oss idag. Det är en process, någonstans måste man göra någonting, men jag kan faktiskt inte svara på hur och vad.
Men det är ju en del egentligen av er Office 365-migrering, för då sätter ni upp en AD-sync till Azure och det är det anbiten använder till TFS. Då.
Som sagt, det finns ju en gratis version av Azure AD. Nu vet jag inte om den, jag tror att den funkar i stort för just den här biten. Men det är ju till exempel, har man Office 365 får man ju också ett AD. Så att det får man nog läsa på. Det finns mycket dokumentation också hur man går tillväga för att koppla sig mot ett Azure AD. Eller hur, Magnus? Det finns det.
Absolut, det finns hur mycket som helst på MSD.
Bra! Tack så mycket för den frågan också. Och med det så vill jag tacka Allan och Magnus för den här bra presentationen. Och som sagt, tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.